From the conference center at Temple Square.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu lördags förmiddagens möte av den 185:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna har valts bland kyrkans generalaktiviteter och generalämbetsmän. För musiken under det här mötet står tabernakelkören. Kyrkans medlemmar och ämbetsmän kommer från hela världen för att få råd och undervisning av kyrkans ledare. This broadcast is furnished as a public service. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Dieter F. Uchtdorf, andra rådgivare i första presidentskapet, leder det här mötet.
Dear brothers and sisters, dear friends. We welcome you to the Saturday morning.
Kära bröder och systrar, kära vänner. Vi välkomnar er till den första sessionen av den 185:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Säger varmt välkommen till medlemmar och vänner som deltar i konferensen över hela världen. Vi gläds med er den här påskhögtiden när vi minns och hedrar vår frälsare och återlösare Jesus Kristus. President Thomas S. Monson som presiderar vid konferensen har bett mig leda det här mötet. Vi vill uppmärksamma generalautoriteter och generalämbetsmän som är närvarande under hela konferensen. För musiken under sessionen står tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Andrew Unsworth och Clay Christiansen vid orgeln. Kören inledde med "Led oss fram, o himlens herre." Och sjunger nu, ära ske Gud i höjd. Inledningsbön får vi sedan av äldste Timothy J. Dykes i det 70-års forum.
Our Father who art in heaven.
Vår fader som är i himlen. Vi samlas inför dig under det första mötet på den här generalkonferensen. Tacksamma för levande profeter som finns här på jorden. President Thomas S. Monson, första presidentskapet och de 12 råd, vilka vi alla håller kära. Vi är tacksamma för evangeliets återställelse och för prästedömsnycklarna som gör det möjligt för oss att bli frälsta och nå upphöjelse. Vi är tacksamma för din enfödde son, Jesu Kristi försoning, vars liv ger oss hopp och där vi kan helas under hans vingar. Vi är samlade över hela världen och ser fram emot att ta fram de budskap som förberetts med hjälp från himlen. Vi ber att du ska välsigna dem som ska sjunga till oss också. Och må vi öppna våra hjärtan, våra sinnen för andens maningar och åta oss att handla enligt den inspiration som vi får. Vi ber om detta i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
Vi har nu nöjet att få höra från president Henry B. Eyring, första rådgivare för presidentskapet. Efter hans tal sjunger kören "Har jag gjort något gott?" Efter sången får vi lyssna till president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas kvorum. Efter honom talar syster Linda K. Burton, hjälpföreningens generalpresident.
My dear brothers and sisters, it is a joy for me to extend my love to you.
Mina kära bröder och systrar, det är en glädje för mig att uttrycka min kärlek till er. Den generalkonferens för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Den glädjen kommer av andens vittnesbörd om att frälsarens kärlek sträcks ut till var och en av er och till alla vår himmelske faders barn. Vår himmelske fader önskar välsigna sina barn andligt och timligt. Han förstår vars och ens behov, deras smärta och förhoppningar. När vi erbjuder oss att hjälpa någon är det för frälsaren som om vi sträcker oss ut för att hjälpa honom. Han berättade för oss att det var sant när han beskrev ett framtida ögonblick när vi möter honom igen sedan vårt liv i den här världen är fullbordat. Jag har en inre bild av den dagen som har blivit mer levande under de dagar som jag har bett och fastat för att veta vad jag skulle säga denna morgon. Herrens beskrivning av det framtida samtalet gavs till hans apostlar och beskriver det som vi av hela vårt hjärta önskar ska gälla även oss. Citat. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni min faders välsignade och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främlig och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Slutcitat. Du och jag vill få det där varma välkomnandet av frälsaren. Men hur gör vi oss förtjänta av det? Det finns fler hungriga, hemlösa och ensamma barn till vår himmelske fader än vi kan nå. Och deras antal ökar allt mer utom vårt räckhåll. Så Herren har gett oss något som vi var och en kan göra. Det är ett bud som är så enkelt att ett barn kan förstå det. Det är ett bud med ett underbart löfte till dem som står i behov och till oss. Det är fastelagen. Orden i Jesajas bok är Herrens beskrivning av budet och välsignelserna som finns tillgängliga för oss i hans kyrka. Citat. Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria, bryt sönder alla ok. Ja, dela ditt bröd åt den hungrige, skaffa de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne, var du än ser honom, och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. Då skall ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då skall Herren svara när du åkallar honom. När du ropar skall han säga, se, här är jag. Om du gör dig av med varje slags ok, om du slutar att peka finger och tala onda ord, om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Och Herren skall alltid leda dig, han ska mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du ska vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång vars vatten aldrig tryter. Slutcitat. Så Herren har gett oss ett enkelt bud med ett förunderligt löfte. I kyrkan idag erbjuds vi möjligheten att fasta en gång i månaden och ge ett generöst fastoffer genom vår biskop eller grenspresident till förmån för de fattiga och behövande. En del av det ni ger kommer att användas för att hjälpa personer omkring er, kanske någon i er egen släkt. Herrens tjänare fastar och ber om uppenbarelse för att få veta vem de ska hjälpa och vilket slags hjälp de ska ge. Det som inte behövs för att hjälpa människor i din lokala enhet ställs till förfogande för att välsigna andra medlemmar i kyrkan över hela världen som står i behov. Budet att fasta för de fattiga har många välsignelser förenade med sig. Att försumma att följa den lagen kallades av president Kimball för en underlåtenhetssynd med ett högt pris. Han skrev, citat, Herren ger rika löften till dem som fastar och bistår de behövande. Inspiration och andlig ledning kommer när vi lever rättfärdigt och nära vår himmelske fader. Om vi underlåter att genomföra den rättfärdiga fastan berövas vi dessa välsignelser. Slutcitat. Jag fick en sån välsignelse för bara några dagar sedan. Eftersom generalkonferensen infaller på en helg när vi normalt skulle ha faste- och vittnesbördsmöte fastade jag och bad att få veta hur jag ändå kunde lyda budet att ta hand om de behövande. På lördagen, när jag fortfarande fastade, vaknade jag 6 på morgonen och bad igen. Jag kände mig manad att se på världsnyheterna. Där läste jag följande rapport. Citat. Den tropiska stormen Pam förstörde många hem när den gick rakt på Port Vila, Vanuatos huvudstad. Den dödade minst 6 människor i Vanuato. De första fall som bekräftas vara orsakade av en av de mest kraftfulla stormar som någonsin fått landkänning. Knappt ett enda träd stod rakt när cyklonen dundrade in över önationen i Stilla havet. World Visions krisbedömningsteam planerade att granska skadorna när stormen hade bedarrat. De rådde personer att söka skydd i stadiga byggnader såsom universitet och skolor. Och sen sa de, det starkaste de har är cementkyrkor, sa Inga Meffen från Care International. Några av dem har inte det. Det är svårt att hitta en byggnad som skulle klara av att stå emot en kategori 5-storm. Slutcitat. När jag läste det kom jag ihåg de besök jag gjort. Små hem i Vanuatu. Jag såg framför mig hur människor satt tätt tryckta in till varandra i hem som höll på att förstöras av vindarna. Och sen kom jag ihåg det varma välkomnande jag fått av folket i Vanuatu. Jag tänkte på dem och deras grannar när de flydde till säkerheten i vårt cementkapell. Sen föreställde jag mig hur biskopen och hjälpföreningspresidenten gick runt bland dem, gav tröst och delade ut filtar, mat att äta och vatten att dricka. Jag kunde föreställa mig de rädda barnen, tätt tryckta in till varandra. De är så långt från hemmet där jag läser rapporten. Men jag visste vad Herren skulle göra genom sina tjänare. Jag visste att det bara var möjligt om personer var trofasta. Jag visste att det gjorde möjligt för dem att bistå dessa himmelska faders barn. Det var fasta offren som givits frivilligt av Herrens lärjungar som befann sig långt borta men nära Herren. Så jag väntade inte till söndagen. Jag tog mitt fasta offer till min biskop samma förmiddag. Jag visste att det offret kanske skulle användas av biskopen och hjälpföreningspresidenten till att hjälpa någon i mitt grannskap. Min lilla offergåva kanske inte behövs där jag och min familj bor. Men det lokala överskottet skulle kunna nå så långt som till Vanuatu. Andra stormar och tragedier kommer att drabba världen och människor som Herren älskar och vars sorger han känner. En del av ditt fasta offer och mitt den här månaden kommer att användas för att hjälpa någon någonstans vars lättnad Herren kommer att känna som om den var hans egen. Ditt fasta offer gör mer än att bara bidra till föda och kläder. Det kommer att hela och förändra hjärtan. Frukten av ett frivilligt offer kan vara en önskan hos mottagaren att hjälpa andra i nöd. Det händer över hela världen. Det hände i syster Abi Toureys liv. Hon bor i Sierra Leone. Ett inbördeskrig började där 1991. Det rasade i landet i åratal. Sierra Leone var redan ett av världens fattigaste länder. Under kriget var det oklart vem som styrde landet. Banker stängde, statliga kontor bombades igen. Polisen var verkningslös mot rebellstyrkan och det rådde kaos, dödande och sorg. Tiotusentals människor miste livet och mer än 2 miljoner människor tvingades från sina hem för att undkomma slakten. Till och med under sådana tider växte Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. En av de första grenarna organiserades i staden där syster Toure bodde. Hennes man blev den första grenspresidenten. Han tjänade som distriktspresident under inbördeskriget. När gäster besöker syster Toureys hem nu älskar hon att visa dem sina 2 skatter från kriget. En blå och vitrandig skjorta som hon fick ur en packe med begagnade kläder som kyrkans medlemmar hade skänkt och en filt som nu är sliten och full av hål. Hon säger, citat, den här skjortan var det första klädesplagg jag fick. Jag använde den till jobbet. Den var så bra. Jag kände mig vacker i den. Jag hade inga andra kläder. Under kriget höll den här filten oss varma, mig och mina barn. När rebellerna kom för att attackera oss var den det enda jag kunde rycka åt mig när vi flydde ut och gömde oss i bushen. Så vi tog filten med oss, den höll oss varma och den höll myggen borta från oss. Slutcitat. Syster Toure talar om sin tacksamhet för en missionspresident som tog sig in i det krigshärjade landet med pengar på fickan. Dessa medel av fasta offergåvor från någon som du tillät de heliga att köpa mat som de flesta i Sierra Leone inte skulle ha råd med att köpa. Syster Toure säger om dem som var generösa nog att donera så att de kunde överleva. Citat, när jag tänker på de människor som gjorde det här tror jag att de var sända av Gud. Eftersom vanliga människor gjorde denna vänliga gest mot oss. Slutcitat. En besökare från Förenta Staterna satt med Abby för inte så länge sedan. Under sin tid i hennes hem drogs han ögon till en uppsättning skrifter som låg på bordet. Han kunde se att de var en skatt med tydliga markerade anteckningar i spalterna. Sidorna var nötta, några var sönderrivna. Omslaget hade lossnat från boken. Han höll skrifterna i handen och vände varsamt blad. När han gjorde det hittade han en gul kopia av en tionde talong. Han kunde se att i ett land där en dollar var värd sin vikt i guld hade Abi Touré betalat en dollar i tionde, en dollar till missionärsfonden och en dollar i faste offer. Till förmån för dem som var, med hennes ord, verkligt fattiga. Besökaren stängde syster Turis skrifter och tänkte där han stod med denna trofasta afrikanska mor att han stod på helig mark. Precis som mottagandet av ditt och mitt fasta offer kan förändra hjärtan, så kan fasta för någon annans skull också göra det. Till och med ett barn kan känna det. Många barn och en del vuxna kan av personliga skäl uppleva en 24 timmars fasta som svår. Det kan med Jesajas ord kännas som om fastan ödmjukar dem. Vissa föräldrar inser den möjligheten och är således noga med att följa president Joseph F. Smiths råd. Citat, det är bättre att lära dem principen och låta dem följa den när de är gamla nog att välja förnuftigt. Slutcitat. Jag såg välsignelsen av det rådet nyligen. Ett av mina barnbarn har funnit att en 24 timmars fasta är mer än han klarar av. Men hans kloka föräldrar la ändå principen i hans hjärta. En av hans skolkamrater förlorade nyligen en ung kusin i en dödsolycka. Mitt barnbarn frågade sin mamma på fastedagen ungefär vid den tid han alltid brukade känna att det var för svårt att fasta, om det skulle hjälpa hans sörjande vän att må bättre om han fortsatte sin fasta. Hans fråga var bekräftelsen på president Joseph F. Smiths råd. Mitt barnbarn hade kommit till den punkt där han inte bara förstod fastans princip, utan den slog även rot i hans hjärta. Han hade kommit att känna att hans fasta och böner kunde leda till en välsignelse från Gud för någon som stod i behov. Om man efterlever principen tillräckligt ofta kommer det ha den underbara verkan på hans liv som Herren har lovat. Han kommer att ha den andliga välsignelsen av kraft till att ta emot inspiration och större förmåga att motstå frestelser. Vi känner inte till alla anledningar till att Jesus Kristus gick ut i öknen för att fasta och be, men vi känner åtminstone till en av effekterna. Frälsaren stod fullständigt emot Satans frestelser att missbruka sina gudomliga krafter. Den korta stund vi fastar varje månad och den lilla summa vi ger till de fattiga kan endast ge oss en liten del av förändringen i vår natur till att inte längre ha någon önskan att göra ont. Men det finns ett stort löfte. I samma stund som vi gör allt vi rimligtvis kan för att be, fasta och ge till människor i nöd. Citat, då ska ditt ljus bryta fram som morgonrodnaden och ditt helande visa sig med hast. Din rättfärdighet ska gå framför dig och Herrens härlighet följa i dina spår. Då ska Herren svara när du åkallar honom. När du ropar ska han säga, se, här är jag. Jag ber att vi ska göra anspråk på dessa mäktiga välsignelser för oss själva och för våra familjer. Jag bär vittne om att Jesus är den levande Kristus. Att i hans kyrka inbjuds vi att hjälpa honom i hans omsorg om de fattiga i hans väg. Och han lovar att eviga välsignelser kommer genom att hjälpa honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
Many years ago.
För många år sedan, efter andra världskriget, gick jag på college där jag träffade Donna Smith. Jag hade läst att två viktiga ingredienser till ett framgångsrikt äktenskap är en kaka och en kyss. Jag tyckte det var en ganska bra balans. Jag gick på college på förmiddagen och åkte tillbaka till Brigham City för att arbeta i min fars bilverkstad på eftermiddagen. Donnas sista förmiddagskurs var hushållsekonomi. Jag stannade vid hennes klassrum innan jag åkte. Dörren hade ett fönster med frostat glas. Så om jag stod nära glaset så kunde hon se min skugga utanför. Hon brukade slinka ut med en kaka och en kyss. Resten är historia. Vi vigdes i Salt Lake-templet och det var början på vårt livs stora äventyr. Under årens lopp har jag ofta undervisat om en viktig princip. Målet för alla aktiviteter i kyrkan är att se till att en man och en kvinna tillsammans med sina barn är lyckliga hemma och beseglade för tid och all evighet. I begynnelsen så gick gudarna ned för att organisera människan till sin egen avbild. Till gudarnas avbild skulle de forma henne. Till man och kvinna skulle de forma dem. Och gudarna sa, vi ska välsigna dem. Och gudarna sa, vi ska låta dem bli fruktsamma och föröka sig och uppfylla jorden och lägga den under sig. Och så började det mänskliga livet på den här jorden när Adam kände sin hustru och hon födde honom söner och döttrar. Och de började föröka sig och uppfylla jorden. Och Adams söner och döttrar började dela på sig två och två i landet. Och det födde också söner och döttrar. Budet att vi ska föröka oss och uppfylla jorden har aldrig dragits tillbaka. Det är viktigt för återlösningsplanen och är källan till mänsklig glädje. När vi använder den här förmågan på ett rättfärdigt sätt kan vi komma närmare vår fader i himlen och uppleva glädjens fullhet, ja, gudaskap. Förmågan att skapa liv är ingen oväsentlig del av lycksalighetsplanen. Den är nyckeln till glädje. Fortplantningsdriften hos människan är beständig och mycket stark. Vår lycka i jordelivet och vår glädje och upphöjelse är beroende av hur vi hanterar den här ihållande, starka fysiska driften. När förmågan att skapa liv mognar i ungdomsåren uppstår mycket personliga känslor på ett naturligt sätt och liknar ingen annan fysisk upplevelse. Idealt började hela med romantik. Trots att seder kan variera blomstrar den med alla sagolika känslor av spänning och förväntan och ibland avvisanden. Det finns månsken och rosor, kärleksbrev, kärlekssånger och poesi. Man går hand i hand och delar andra uttryck för tillgivenhet mellan en ung man och en ung kvinna. Världen försvinner runt de två och de känner glädje. Om ni tror att den unga romantiska kärlekens stora hänförelse är summan av de möjligheter som springer fram ur livets källa, så har ni ännu inte sett tillgivenheten och tryggheten i den långvariga äktenskapliga kärleken. Gifta par prövas av frestelser, missförstånd, ekonomiska problem, familjekriser och sjukdom, och hela tiden väcker sig kärleken sig starkare. Den mogna kärleken ger en glädje som nygifta inte ens kan föreställa sig. Sann kärlek kräver att vi väntar till efter vigseln med att dela den tillgivenhet som släpper loss de här heliga krafterna ur livets källa. Det innebär att man undviker situationer där den fysiska åtrån kan ta över. Ren kärlek förutsätter att endast efter löfte om evig trohet, ett lagligt gällande ceremoni, helst efter besegling i templet, ska de här livgivande krafterna enligt Gud förlösas i ett fullödigt uttryck för kärlek. Det här ska enbart upplevas med den som är din livskamrat för evigt. Den här processen, när den ingås på ett värdigt sätt, kombinerar den mest intensiva och upphöjande fysiska, känslomässiga och andliga känslor som förbinds med ordet kärlek. Den delen av livet har ingen jämlike, inget motstycke i hela mänskliga upplevelsen. När det förbund ingås och hålls kommer den att vara för evigt. Ty där i förenas det heliga prästadömets nycklar, så att ni kan ta emot ära och härlighet, vars härlighet ska vara en fullhet och en fortsättning på avkomman i evigheternas evighet. Men den romantiska kärleken är ofullständig. Det är bara början. Kärleken vårdas genom att barn som kommer fram ur livets källa anförtros äkta par. Befruktningen sker i en äktenskaplig omfamning mellan man och hustru. En liten kropp formas efter ett magnifikt komplicerat förlopp. Ett barn kommer fram i förlossningens underverk, skapad i sin jordiska fars och mors avbild. I dess dödliga kropp finns en ande som kan känna och uppfatta andliga ting. Vilande i barnets dödliga kropp ligger kraften att skapa avkomma i sin avbild. Anden och kroppen utgör människans själ, och det finns andliga och fysiska lagar vi måste lyda för att vara lyckliga. Det finns eviga lagar, däribland lagar som gäller förmågan att skapa liv, oåterkalleligen fastställda i himlen före denna världs grundläggning, på vilka alla välsignelser är baserade. Det är andliga lagar som fastställer den moraliska normen för människan. Det finns förbund som binder, beseglar, skyddar och utlovar eviga välsignelser. Alma förmanade sin son Chiblon: se till att du tyglar alla dina lidelser så att du kan fyllas med kärlek. Tyglar används till att vägleda, styra och hålla tillbaka. Vår lidelse måste styras. När förmågan att skapa liv används på ett rätt sätt, välsignar och helgar den oss. Det finns alltid frestelser. Eftersom motståndaren inte kan skapa liv är han avundsjuk på alla som har den gudomliga kraften. Han och de som följer honom kastades ut och gick miste om rätten till en dödlig kropp. Han strävar att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. Han frestar oss, om han kan, att degradera, förvränga och om möjligt förstöra den här gåvan genom vilka vi, om vi är värdiga, kan få evig avkomma. Om vi förorenar vår källa till liv eller leder andra till överträdelse blir straffen mer intensiva och svåra att uthärda än vad all fysisk njutning någonsin kan vara värd. Alma sa till sin son Karianton: vet du inte, min son, att sådant är avskyvärt i Herrens ögon? Ja, den mest avskyvärda av alla synder, förutom att utgjuta oskyldigt blod eller förneka den heliga anden. Vi kan inte fly från följderna när vi överträder ett bud. Det enda legitima bemyndigat uttrycket för fortplantningsförmågan är mellan en man och hustru som är lagligt gifta. Allt annat strider mot Guds bud. Ge inte efter för motståndarens hemska frestelser. För varje överträdelse skuld måste betalas till sista öret. Ingenstans visas Guds frikostighet och nåd tydligare än i omvändelsen. När våra fysiska kroppar skadas kan de läka sig själva, ibland med hjälp av en läkare. Men om skadan är omfattande blir ofta ett ärr kvar som en påminnelse om skadan. Men våra andliga kroppar är en annan sak. Våra andar skadas när vi gör misstag och begår synder. Men till skillnad från fallet med våra dödliga kroppar lämnas inga ärr kvar när omvändelseprocessen är fullbordad, tack vare Jesu Kristi försoning. Löftet är: se, den som har omvänt sig från sina synder, han är förlåten, och jag, Herren, kommer inte längre ihåg dem. När vi talar om äktenskap och familjeliv tänker man oundvikligen på: men hur är det med undantagen? Vissa föds med begränsningar och kan inte få barn. För en del oskyldiga går äktenskapet i kras på grund av makens otrohet. Andra gifter sig inte utan lever ett värdigt liv som ensamstående. För tillfället kan jag ge er denna tröst: Gud är vår fader. All den kärlek och generositet som finns hos den idealiska jordiska fadern finns i så stor grad hos vår fader och vår Gud som vi med våra dödliga sinnen inte kan förstå. Hans domar är rättvisa, hans nåd utan gräns, hans makt att kompensera bortom all jordisk jämförelse. Om vi i detta liv sätter vårt hopp till endast Kristus, då är vi det mest beklagansvärda av alla människor. Vördnadsfullt använder jag nu ordet tempel. Jag föreställer mig ett besegningsrum och ett altare med ett ungt par som knäböjer där. De här heliga tempelförrättningarna är mycket mer än en vigsel, för det här äktenskapet kan beseglas av löftets heliga ande, och skrifterna förkunnar att vi ska ärva troner, riken, förstendömen, makter och herradömen. Jag ser glädjen som väntar dem som tar emot det här gudomliga gåvan och använder den värdigt. Syster Dana Smith Parker och jag har varit vid sida som gifta nästan 70 år. Och när det gäller min hustru, modern till våra barn, har jag inga ord. Känslan är så djup och tacksamheten så mäktig att jag nästan inte kan uttrycka den. Den största belöningen vi har fått i det här livet och i nästa liv är våra barn och barnbarn. I slutet av våra jordiska dagar tillsammans är jag tacksam för varje ögonblick med henne vid min sida och för löftet Herren har gett att det inte finns något slut. Jag vittnar om att Jesus är Kristus, den levande Gudens son. Han står i ledningen för kyrkan. Genom hans försoning och prästadömets makt kan familjer som påbörjas på jorden vara tillsammans i all evighet. Försoningen som vi kan ta till oss, kan komma till oss utan några är vad vi än gör. Om vi verkligen omvänder oss har han lovat att försoningen ska läka alla sår. Och så är det. Känslan av skuld som vi kan känna kan försvinna att genom att vi accepterar försoningens gåva. Vi kan vända den kärleken till evig kärlek. Jag är så tacksam för Jesus Kristus, för kraften i fortplantningen, för försoningen. Försoningen som kan tvätta oss rena och ta bort alla fläckar som vi kan ha tagit på oss. Försoningen kan vika en. Jag bär vittnes att Jesus är Kristus. Försoningen är något som vi alla får. Försoningen är personlig. Försoningen fungerar. Och Herren kommer inte ihåg våra synder längre. I Jesu Kristi namn. Amen.
Next to the inspiring talks, music and
utöver de inspirerade talen, musiken och bönerna som alltid rör våra hjärtan under generalkonferensen, har många systrar berättat för mig att det som de älskar mest är att se när första presidentskapet de 12 kvorum lämnar de här podiet tillsammans med sina eviga livskamrater. Och visst tycker vi alla om att höra bröderna ömt uttrycka sin kärlek till dem, precis som president Packer precis gjorde. Vid ett annat tillfälle när han talade om sin hustru Donna så sa president Boyd K. Packer: på grund av mitt ämbete har jag en högtidlig förpliktelse att tala sanning. Hon är fulländad. Hon är solen i mitt liv, sa Elsa Dieter F. Uchtdorf om sin hustru Harriet. President Henry B. Eyring sa om sin hustru Kathleen: hon är en person som alltid har fått mig att vilja vara den bästa jag kan bli. Och president Thomas S. Monson sa om sin älskade Francis: Hon var mitt livs kärlek, min trofasta rådgivare och min närmaste vän. Att säga att jag saknar henne uttrycker inte djupet av min känsla. Även jag vill uttrycka min kärlek för min älskade följeslagare Craig. Han är en dyrbar skatt. Med syfte på min make, en älskad och helig fras i min patriarkaliska välsignelse lovar att mitt liv och mina barns liv kommer att vara i hans goda förvar. Det står klart för mig att Craig uppfylls av det löftet. Med ord lånade av Mark Twain säger jag att ett liv utan Craig skulle vara något liv. Jag älskar honom helt och fullt. Idag vill jag hedra makar, fäder, bröder, söner och far och morbröder som vet vilka de är, som gör sitt bästa för att följa sina gudagivna roller så som de beskrivs i tillkännagivandet om familjen. Genom att bland annat rättfärdigt presentera över, sörja för och skydda sina familjer. Ni ska veta att jag är smärtsamt medveten om att ämnena faderskap, moderskap och äktenskap kan vara besvärande för många. Jag vet att några medlemmar i kyrkan känner att deras hem aldrig kommer att nå det som de uppfattar som idealet. Många lider på grund av försummelse, misshandel, missbruk eller falska traditioner och kultur. Jag har inte överseende när män eller kvinnor avsiktligt eller oavsiktligt orsakar smärta, ångest eller förtvivlan i hemmet. Men idag talar jag om någonting annat. Jag är övertygad om att en make är som mest attraktiv för sin hustru när han tjänar i sina gudagivare roller som en värdig prästerönsbärare, framförallt i hemmet. Jag älskar och tror på de här orden från president Packer till värdiga makar och fäder. Ni får prästerömmets makt direkt från Herren för att beskydda era hem. Det kommer tillfällen då det enda som står som en sköld mellan er familj och motståndarens angrepp är den kraften. Tidigare år gick jag på en begravning av en ovanlig, vanlig man, min makes farbror Don. En av farbror Dons söner berättade om en upplevelse han hade som en liten, kort efter att hans föräldrar hade köpt sitt första hem. Eftersom de hade 5 små barn att föda och klä, hade de inte tillräckligt med pengar för att hänga in gården. Farbror Don tog allvarligt på sin gudomliga roll som familjens beskyddare. Så Uncle Don slog ner några små träkäppar i marken, tog lite snöre och knöt snöret från käpp till käpp runt hela gården. Sedan kallade han till sig sina barn. Han visade dem käpparna och snöret och förklarade för dem att de stannade på insidan av provisoriska staketet så skulle de vara i säkerhet. Hemlärarna, de kunde inte tro sina ögon när de en dag närmade sig huset och såg 5 små barn lydigt stå vid snöret och titta längtansfullt efter en boll som hade studsat utanför deras gräns och ut på gatan. Ett litet barn sprang och hämtade pappa som genast gick och hämtade bollen. Senare under begravningen uttryckte den äldste sonen tårögt att hans största önskan i livet är att bli sin lik sin älskade far. President Ezra Taft Benson sa: "O, makar och fäder i Israel, ni kan göra så mycket för era familjers frälsning och upphöjelse. Minns er heliga kallelse som fäder i Israel, er allra viktigaste kallelse i tid och evighet. En kallelse som ni aldrig kommer att avlösas ifrån. Ni måste hjälpa till att skapa ett hem där Herrens ande kan vistas." Så passande de här profetiska orden är idag. Det måste vara svårt, i bästa fall, för förbundsmän att leva i en värld som inte bara förringar deras gudomliga roller och ansvar, utan som dessutom sänder falska budskap om vad det innebär att vara en riktig man. Ett falskt budskap är att allt handlar om mig. I andra änden av skalan så finns det förnedrande och hånande budskapet att makar och fäder inte längre behövs. Jag vädjar till er att inte lyssna på Satans lögner. Han har gått miste om den heliga förmånen att någonsin kunna bli en make och far. Och eftersom han är avundsjuk på dem som har de heliga roller som han aldrig kommer att fylla själv, är han helt inriktad på att göra alla människor lika olyckliga som han själv är. Bröder och systrar, vi behöver varandra. Som förbundsmän och kvinnor som behöver vi lyfta varandra och hjälpa varandra att bli det folk som Herren vill att vi ska vara. Och vi behöver arbeta tillsammans för att lyfta den uppväxande generationer och hjälpa dem nå sin gudomliga potential som arvtagare till evigt liv. Vi ska kunna göra som älskade Robert D. Hales och hans syster Mary och följa ordspråket: "Du lyfter mig och jag lyfter dig och vi klättrar uppåt tillsammans." Vi vet genom skriften att det inte är bra för mannen att vara ensam. Det är därför som vår himmelska fader skapade en medhjälpare åt honom. Uttrycket medhjälpare betyder en hjälpare som är passande för, värdig eller motsvarande honom. Till exempel, våra två händer liknar varandra, men de är inte exakt likadana. Faktiskt så är de varandras raka motsatser. Men de kompletterar varandra och passar bra ihop. När de arbetar tillsammans är de starkare. I ett kapitel om familjen står det följande i kyrkans handbok. Det ligger i manliga och kvinnligas andars natur att de kompletterar varandra. Lägg märke till att det står kompletterar varandra och inte konkurrerar med varandra. Vi är här för att hjälpa, lyfta och glädjas med varandra i vår strävan att försöka bli vårt allra bästa jag. Syster Barbara B. Smith undervisade klokt. Vår lycka mångfaldigas när vi lär oss att känna glädje över vår nästas framgångar och inte bara över våra egna. När vi söker efter att komplettera istället för att konkurrera blir det så mycket enklare att uppmuntra varandra. När jag var ung mamma med flera små barn och dagen hade fyllts av blöjbyten, disk och disciplin var det ingen som sjöng primärsången "När pappa kommer hem blir jag alltid glad" med större känsla än mig. Tyvärr måste jag erkänna att jag inte alltid var munter när Craig verkade studsa genom dörren efter en dags hårt arbete. Han hälsade oss alltid med en kram och en puss. Och han vändes många svåra och ibland katastrofala dagar till härliga pappastunder. Jag önskar att jag hade varit lite mindre uppslukad av den ändlösa att göra-listan. Och fokuserat mer, som han så klokt gjorde, på det som betydde mest. Då skulle jag stannat upp lite oftare och njutit av heligt familjetid. Och jag skulle ha tackat honom oftare för att han välsignade våra liv. För inte så länge sedan delade en syster i kyrkan en djup oro med mig som hon hade bett om ett tag. Hon bekymrade sig över några systrar i hennes församling. Hon berättade hur det skar henne i hjärtan att iaktta hur de ibland talade respektlöst till sina maklar och om sina makar. Till och med inför barnen. Sen berättade hon för mig hur hon som ung kvinna innerligt hade önskat och bett att hon skulle hitta och gifta sig med en värdig prästerhemsbärare och bygga ett lyckligt hem i honom. Hon hade vuxit upp i ett hem där hennes mor hade varit herre på teppan och hennes far hade hukat sig inför moderns krav för att behålla husfriden. Hon kände att det fanns ett bättre sätt. Hon hade inte sett det i hemmet hon vuxit upp i. Men när hon intensivt bad om vägledning välsignade herren henne så att hon såg hur hon kunde skapa ett hem med sin ande, med sin make, där anden var varmt välkommen. Jag har varit i det hemmet och kan vittna om att det är en helig plats. Systrar och bröder, hur ofta talar vi avsiktligt gott till varandra? Vi kan testa oss själva genom att ställa några frågor. Men viss anpassning kan de här frågorna tillämpas på de flesta av oss, oavsett om vi är giftiga eller ensamstående och vilken hemsituation vi än må ha. Nummer ett. När berömde jag min livskamrat senast? Antingen enskilt eller inför våra barn. Nummer två. När tackade jag senast, uttryckte kärlek till eller vädjade uppriktigt med tro i bön för honom eller henne. Nummer tre. När hindrade jag mig själv senast från att säga något som jag visste skulle kunna vara sårande. Nummer fyra. När bad jag om ursäkt och bad ödmjukt om förlåtelse senast? Utan att lägga till orden, men om du bara hade, eller om du bara inte hade. Nummer fem. När valde jag senast att känna glädje istället för att kräva att ha rätt? Ja, om någon av de här frågorna får dig att skruva på dig eller känna dig lite skyldig, minns då att Elsie David A. Bednar undervisade att skuldkänslor är för vår ande vad smärta är för vår kropp. En varning för fara och ett skydd från ytterligare skada. Jag inbjuder var och en av oss att hörsamma Elsie Jeffrey R. Hollands innerliga vädjan. Bröder och systrar, i denna långvariga eviga strävan att bli mer lik vår frälsare, må vi försöka vara en mer fullkomlig man eller kvinna, åtminstone på ett sätt redan nu, genom att inte tala kränkande ord, eller uttryckt på ett mer positivt sätt, genom att tala med ny tunga, med änglars tunga. Under mina förberedelser inför det här tillfället idag har anden undervisat mig och jag bestämt mig för att tala vänliga ord oftare till min livskamrat och om honom. Att lyfta männen i min familj och att uttrycka tacksamhet för deras sätt att fullfölja sina gudomliga och kompletterande roller. Jag har bestämt mig för att följa ordspråket. Du lyfter mig och jag lyfter dig och vi klättrar upp på tillsammans. Vill du tillsammans med mig söka den heliga andens hjälp att lära oss hur vi på ett bättre sätt kan lyfta varandra i våra kompletterande roller som förbundssöner och förbundsdöttrar till våra kärleksfulla himmelska föräldrar? Jag vet att genom försoningens möjliggörande kraft och vår tro på Jesus Kristus kan vi göra det. Jag ber att vi ska lita på att han hjälper var och en av oss att leva lyckligt och evigt när vi klättrar uppåt tillsammans. I Jesu Kristi namn. Amen.
The congregation will now stand and join the choir in singing.
Vi står nu upp och sjunger tillsammans med kören Se högt på bergets krön, nummer 4 i psalmboken. Efter sången får vi höra från Esther Dallin H. Oaks i de 12 apostlarnas korum. Esther L. Whitney Clayton i presidentskap för de 70-års korum talar sedan till oss. Efter Esther Claytons tal sjunger kören Kommen till Herren.
This is the 185th.
Detta är den 185:e årskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
Subjects for general conference talks are assigned.
Ämnen för generalkonferenstalen tilldelas inte av jordisk myndighet utan genom intryck från anden. Många ämnen kommer av de jordiska omsorger vi alla delar, men liksom Jesus inte lärde hur de jordiska utmaningarna eller det politiska förtrycket på hans tid skulle övervinnas, inspirerar han ofta sina nutida tjänare att tala om vad hans efterföljare kan göra för att förändra våra egna liv och förbereda oss för att återvända till vårt himmelska hem. Den här påskhelgen har jag känt mig manad att tala om de dyrbara och tidlösa lärdomarna i en av Jesu liknelser. Liknelsen om såningsmannen är en av de få liknelser som finns i alla de tre synoptiska evangelierna. Det är också en av de ännu färre liknelser som Jesus förklarade för sina lärjungar. Fröet som såddes var budskapet om riket, ordet eller Guds ord, mästarens och hans lärjungars undervisning. De olika slags jord som fröna föll på föreställer de olika sätt som människor tar emot och följer undervisningen på. Därför har de frön som föll vid vägen inte hamnat på sådan mark där de kunde växa. De är som undervisning som faller på ett förhärdat eller oförberett hjärta. Jag säger inget mer om de personerna. Mitt budskap gäller de av oss som har beslutat att vara Kristi efterföljare. Vad gör vi med frälsarens lärdomar i vardagen? Liknelsen om såningsmannen varnar oss för omständigheter och attityder som kan hindra alla som har tagit emot evangeliebudskapets frö från att frambära god skörd. En del citat föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord. Men när solen steg sveddes det, och eftersom det inte hade någon rot torkade det bort. Slutcitat. Jesus förklarade att det här beskriver de som, citat, genast tar emot ordet med glädje när de hör det. Men eftersom de inte har någon rot i sig kommer de strax på fall när de sedan möter lidande eller förföljelse för ordets skull. Slutcitat. Vad är det som gör att de som hör inte har någon rot i sig? Det här är fallet för nya medlemmar som enbart omvänder sig till missionärerna eller till kyrkans alla attraktiva egenskaper eller till alla bra saker med medlemskap i kyrkan. Eftersom de inte är fast rotade i ordet kan de bli svedda och torka bort när de möter motstånd. Men också de som vuxit upp i kyrkan och varit medlemmar sedan länge kan hamna i ett tillstånd där de inte har någon rot i sig. Jag har känt några sådana medlemmar utan en fast och varaktig omvändelse till Jesu Kristi evangelium. Om vi inte är rotade i evangeliets lärdomar eller följer dem regelbundet kan vem som helst utveckla ett stenigt hjärta som är stenig mark för andliga frön. Andlig föda är nödvändig för andlig överlevnad. Särskilt i en värld som rör sig bort från tro på Gud och från regler om rätt och fel. I en tid som domineras av internet, som förstärker budskap som hotar tron, måste vi utsätta oss mer för andlig sanning för att stärka vår tro och förbli fast rotade i evangeliet. Ni ungdomar, om den här lärdomen känns alltför allmän, har jag ett exempel här. Om sakramentet delas ut och ni mässar eller viskar eller spelar på mobilen eller gör något annat som hindrar att ni får viktig andlig föda, rycker ni upp era andliga rötter och är på väg mot stenig mark. Ni blir då mer benägna att förtorka när ni ställs inför sådana svårigheter som isolering, hot eller hån. Det här gäller även vuxna. Något annat som kan förstöra andliga rötter och som påskyndas av nutida teknik men inte enbart av den är en nyckelhålsvy av evangeliet eller kyrkan. Med det här begränsade synsättet fokuserar man på en viss lära eller sedvänja eller förmodad brist hos en ledare och ignorerar helheten av evangelieplanen och dess personliga och allmänna frukter. President Gordon B. Hinckley beskrev livfullt en aspekt av den här nyckelhålsvyn. Han berättade för BYU-åhörare om politiska kommentatorer som, citat, brann av förtrytelse, slutcitat, över en dåtida nyhetshändelse. Med utstuderad skicklighet öste de ut skällsordens och ilskans sura galla. Sannoliken, sa han avslutningsvis, är det här de bittra okvädningsordens tidsålder. För att däremot vara fast rotade i evangeliet måste vi vara måttliga och återhållsamma i vår kritik och alltid söka se helhetsbilden av Guds majestätiska verk. Jesus sa att citat, en del föll bland tistlar och tistlarna växte upp och kvävde det så att det inte gav någon skörd. Slutcitat. Han förklarade att det här är personer, citat, som har hört ordet, men världsliga bekymmer, bedräglig rikedom och begär efter allt annat kommer in och kväver ordet så att det blir utan frukt. Slutcitat. Det här är sannoliken en varning vi alla borde ta till oss. Först kommer jag tala om rikedomars bedräglighet. Var vi än befinner oss på vår andliga resa, oavsett nivå av omvändelse, frestas vi alla av detta. När vår inställning eller vår prioritering handlar om att skaffa, använda eller besitta ägodelar, kallar vi det materialism. Så mycket har sagts och skrivits om materialism att knappast något behöver tilläggas här. De som tror på det som kallats framgångsteologi lider av rikedomens bedräglighet. Innehav av rikedomar eller hög lön är inga tecken på himmelsk ynnest. Och deras frånvaro är inte bevis på himmelsk onåd. När Jesus sa till en trofast efterföljare att han kunde få evigt liv om han bara gav allt han hade till de fattiga, framhöll han inte det onda i att ha rikedomar, utan det onda i den efterföljarens inställning till dem. Som vi alla vet, prisade Jesus den barmhärtige samariten, som använde samma myntslag för att tjäna sin nästa, som Judas använde för att förråda honom. Roten till allt ont är inte pengar, utan kärleken till pengar. I Mormons bok berättas det om en tid när Guds kyrkas tillväxt hämmades därför att kyrkans folk började fästa sina hjärtan vid rikedomar och vid världens fåfängligheter. Den som har ett överflöd av materiella ägodelar riskerar att bli andligt bedövad av rikedomar och annat som är världsligt. Det är en lämplig inledning till nästa lärdom från frälsaren. De mest utstuderade tistlarna som kväver verken av evangeliets ord i våra liv är de världsliga krafter som Jesus kallade livets bekymmer, rikedom och njutningslystnad. De är för många för att räkna upp. Det räcker med några exempel. Vid ett tillfälle tillrättavisade Jesus sin främsta apostel och sa till Petrus: du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar, utan människotankar. Det innebär att man sätter världsliga omsorger före Gud i sina handlingar, prioriteter och tankar. Vi faller till föga för njutningslystnad när vi är beroende, vilket hämmar Guds styrbara gåva, handlingsfriheten. När vi bedras av triviala distraktioner som tar oss bort från sånt som är av evig betydelse, och när vi tycker oss ha rätt till det ena och det andra, vilket hämmar den personliga utveckling som är nödvändig för vår eviga bestämmelse. Vi överväldigas av världsliga omsorger när vi paralyseras av rädsla för framtiden, vilket hindrar oss från att gå framåt i tro med tillit till Gud och hans löften. För 25 år sedan talade min högt uppskattade BYU-lärare Hugh W. Nibley om farorna med att ge efter för världsliga omsorger. Han tillfrågades i en intervju om världens tillstånd och vår plikt att sprida evangeliet gjorde det nödvändigt att söka efter ett sätt att rätta oss efter världen i det vi gör i kyrkan? Hans svar, citat, så har det alltid varit för kyrkan, eller hur? Vi måste vara villiga att väcka anstöt. Vi måste vara villiga att ta den risken. Det är just här som tron kommer in. Vår beslutsamhet ska vara ett prov. Det ska vara svårt. Det ska vara opraktiskt enligt världens synsätt. Slutcitat. Den här evangelieprioriteringen bekräftades vid BYU för bara några månader sedan av den framstående katolska ledaren Charles J. Chaput, ärkebiskop i Philadelphia. Han tog upp frågor där Jesu Kristi kyrka och katolska kyrkan har en samsyn, till exempel citat, äktenskapet och familjen, sexualitetens natur, det mänskliga livets helgd och religionsfrihet, slutcitat, och sa: jag vill återigen betona vikten av att vi verkligen lever efter det som vi hävdar att vi tror på. Det här bör prioriteras, inte bara i våra egna liv och familjelivet, utan också i våra kyrkor, i våra politiska val, i våra affärer, i vår behandling av de fattiga. Med andra ord, i allt vi gör. Här är varför det är viktigt, fortsätter han. Lär av katolikernas erfarenhet. Vi katoliker menar att vår uppgift är att vara en surdeg i samhället. Men skillnaden är hårfin mellan att vara en surdeg i samhället och att slukas av samhället. Slutcitat. Frälsarens varning att världens bekymmer kan kväva Guds ord i våra liv manar oss verkligen att hålla våra prioriteter på plats med våra hjärtan fästa vid Guds bud och hans kyrkas ledare. Frälsarens exempel kan få oss att tro att den här liknelsen handlar om olika jordmån. Jordens lämplighet beror på hjärtat hos var och en som upplever evangeliets frö. I fråga om mottaglighet för andlig undervisning är vissa hjärtan förhärdade och oförberedda. Vissa hjärtan är steniga och för liten användning och andra hjärtan är fästa vid världsliga ting. Liknelsen om såningsmannen avslutades med frälsarens beskrivning av fröet som, citat, föll i god jord och bar frukt, slutcitat, i skiftande mängd. Hur kan vi förbereda oss att vara den goda jorden och få den goda skörden? Jesus förklarade att, citat, god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga, slutcitat. Vi har fröet som är evangeliets ord. Det är upp till var och en av oss att prioritera rätt och göra sådant som gör vår jord god och vår skörd rik. Vi måste sträva efter att vara fast rotade i och omvända till Jesu Kristi evangelium. Vi åstadkommer den omvändelsen genom bön, genom skriftstudier, genom tjänande och genom att regelbundet ta del av sakramentet för att alltid ha hans ande hos oss. Vi måste också sträva efter en mäktig förändring i hjärtat som ersätter orättfärdiga önskningar och själviskhet med kärlek till Gud och en önskan att tjäna honom och hans barn. Jag vittnar om att detta är sant. Och jag vittnar om vår frälsare Jesus Kristus, vars lärdomar visar vägen och vars försoning gör allt detta möjligt. I Jesu Kristi namn. Amen.
Last January, 7-year-old sailor Gutzler.
I januari förra året flög 7-åriga sailor Gutzler och hennes familj från Florida till Illinois i ett privatplan. Sailors far satt vid spakarna. Strax efter mörkrets inbrott fick planet motorproblem och kraschade i Kentuckys becksvarta kullar. Upp- och nedvänt i mycket svår terräng. Alla utom sailor dog i olyckan. Hennes handled bröts vid kraschen. Hon fick skärsår och skrubbsår och hade tappat skorna. Det var bara 3 grader varmt. Det var en kall och regnig vinterkväll i Kentucky. Och Sailor hade bara på sig shorts, t-shirt och en strumpa. Hon ropade på sin mamma och pappa men fick inget svar. Hon samlade varje knutta av mod hon hade och gav sig av barfota ut i naturen för att söka efter hjälp. Hon vadade över bäckar, korsade diken och kämpade sig igenom björnbärsnår. Från toppen av en liten kulle fick Sailor syn på ett avlägset ljus knappt 2 kilometer bort. Hon snubblade fram genom mörkret och vegetationen mot det ljuset och kom till slut till ett hem som tillhörde en vänlig främling. Han skyndade till hennes undsättning. Sailor var i säkerhet. Hon togs till sjukhus och fick hjälp att återhämta sig. Sailor överlevde eftersom hon såg ett avlägset ljus och kämpade sig fram till det. Trots vildmarken, den svåra tragedin som hade drabbat henne och de skador hon fått. Det är svårt att föreställa sig hur Sailor klarade av att göra det hon gjorde den natten. Men det vi vet är att hon i ljuset från det avlägsna huset såg en chans till räddning. Det fanns hopp. Hon fann mod i vissheten om att hur allvarlig situationen än var skulle hon finna sin räddning i ljuset. Få oss av kommer att uppleva någonting lika fruktansvärt som det Sailor gick igenom. Men vi behöver alla någon gång kämpa i oss igenom vår egen andliga vildmark och genomgå svåra känslomässiga resor. I de ögonblicken, hur mörka och hopplösa det än tycks vara, kommer det, om vi söker det, alltid att finnas ett andligt ljus som kallar på oss och ger oss hopp om räddning och undsättning. Det ljuset lyser från hela människosläktets frälsare som är världens ljus. Att uppfatta andligt ljus är inte samma sak som att se fysiskt ljus. För att känna igen frälsarens andliga ljus måste vi först vara villiga att tro. Gud fordrar i början att vi åtminstone har en önskan att tro. Men se, om man ni vaknar upp och väcker era själsförmågor och utövar en smula tro, lär profeten Alma. Ja, även om ni inte kan göra mer än att önska tro, så låt denna önskan verka i er till dess ni tror så mycket att ni kan ge plats i hjärtat för en del av frälsarens ord. Almas uppmaning att vi ska önska tro och ge plats i hjärtat för frälsarens ord påminner oss om att tro kräver personliga val och handling. Vi måste vakna upp och väcka våra själsförmågor. Vi ber innan vi får. Vi söker innan vi finner. Och vi bultar innan det öppnas för oss. Då får vi det här löftet. Ty var och en av er som ber han får, och den som söker han finner, och den som bultar han öppnas. Slutcitat. Ingen har mer innerligt vädjat om att vi ska tro än frälsaren själv under sin jordiska verksamhet, när han vädjade till sina tvivlande åhörare. Om jag inte gör min faders gärningar, så tro mig inte. Men om jag gör dem, så tro på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå att fadern är i mig och jag i fadern. Slutcitat. Varje dag står vi alla inför ett prov. Det är livets stora prov. Ska vi välja att tro på honom och låta ljuset i hans evangelium växa inom oss? Eller ska vi vägra tro och envisas med att själv ta oss fram genom mörkret? Frälsaren gav världen sitt evangelium så att dess ljus kan vägleda dem som tror på honom och följa honom. Efter kraschen hade Sailor ett val. Hon kunde ha stannat vid flygplanet ensam och rädd i mörkret. Men en lång natt väntade och det skulle bara blivit kallare. Hon valde en annan väg. Sailor klättrade upp för en kulle och där skymtade hon ljuset vid horisonten. Gradvis, allt eftersom hon tog sig fram genom natten mot ljuset, växte det sig starkare. Men det måste ha funnits stunder när hon inte kunde se det. Kanske försvann det ur sikte när hon befann sig i en ravin eller bakom träd eller buskar. Men hon kämpade vidare. När helst ljuset syntes kunde Sailor se att hon var på rätt väg. Hon visste inte ännu exakt vad ljuset ledde till, men hon fortsatte att gå mot det på grund av det hon visste. Hon litade och hoppades på att hon skulle se det igen om hon fortsatte röra sig åt rätt håll. Och det kanske räddade hennes liv. Så kan det vara för oss också. Det kan finnas tillfällen när vi gör ont, när vi är trötta och när allt verkar mörkt och kallt. Det kan finnas tillfällen när vi inte kan se ljuset vid horisonten och vi kanske vill ge upp. Om vi är villiga att tro och vi har en önskan att tro, om vi väljer att tro, så kommer frälsarens lärdomar och hans exempel att visa oss vägen. Välj att tro. Precis som Sailor behövde tro på att hon skulle finna trygghet i det avlägsna ljuset, så måste också vi välja att öppna hjärtat för frälsens gudomliga verklighet, för hans eviga ljus och helande nåd. Profeter har i alla tider uppmanat oss och till och med vädjat till oss att tro på Kristus. Deras förmaningar återspeglar ett grundläggande faktum. Gud tvingar oss inte att tro. Istället inbjuder han oss att tro genom att sända levande profeter och apostlar för att undervisa oss, genom att ge oss helig skrift och genom att kalla oss genom hans ande. Det är vi som måste välja att ta emot dessa andra inbjudningar och välja att med våra inre ögon se det andra ljuset som han kallar på oss med. Valet är att tro är det viktigaste beslutet vi någonsin fattar. Det formar alla våra andra val. Gud tvingar oss inte att tro, liksom att han inte tvingar oss att hålla några bud trots sin fullkomliga önskan att välsigna oss. Men hans uppmaning till oss att tro på honom, att utöva den där smulan tro och ge plats i hjärtat för hans ord, gäller än idag. Som frälsaren sa: jag vittnar om att Fadern befaller alla människor överallt att omvända sig och tro på mig. Slutcitat. Tro och vittnesbörd är inga passiva principer. De kommer inte av sig själva. Tro är något vi väljer. Vi hoppas på den, arbetar på den och uppoffrar oss för den. Vi kommer inte oavsiktligt att börja tro på frälsaren och hans evangelium, precis som att vi inte oavsiktligt ber eller betalar tionde. Vi väljer aktivt att tro, precis som vi väljer att hålla andra bud. Omsätt tro till handling. Sailor kunde inte först veta om det hon gjorde när hon kämpade sig genom snåren faktiskt skulle fungera. Hon var vilsen och skadad. Det var mörkt och kallt. Men hon lämnade olycksplatsen och gav sig iväg i hopp om räddning. Hon kröp och hasade sig framåt tills hon såg ett avlägset ljus. När hon hade sett det gjorde hon sitt bästa för att röra sig mot det. Hon mindes vad hon hade sett. Vi måste på samma sätt ge plats för hoppet om att vi ska finna andligt ljus genom att gripa tag i tron istället för att välja att tvivla. Våra handlingar är bevisen för vår tro och blir sedan dess substans. Vi väljer att tro när vi ber och när vi läser skrifterna. Vi väljer att tro när vi fastar, när vi helgar sabbatsdagen, när vi tillber i templet och när vi läser skrifterna. Vi väljer att tro när vi döps och när vi tar del av sakramentet, och vi väljer att tro när vi omvänder oss och söker gudomlig förlåtelse och helande kärlek. Ge aldrig upp. Ibland kan tillväxten i andliga ting verka långsam och oregelbunden. Ibland kan det kännas som om vi har tappat mark, om vi har gjort fel eller om våra yttersta ansträngningar att komma närmare frälsaren inte fungerar. Om det känns så för dig, ge inte upp någonsin. Fortsätt att tro på honom, på hans evangelium och på hans kyrka. Låt dina handlingar spegla den tron. Då när din tros ljus har dämpats, låt ditt hopp om frälsarens kärlek och nåd som finns i hans evangelium och hans kyrka övervinna dina tvivel. Jag lovar att han står redo att ta emot dig. Med tiden ser du att du fattade det bästa möjliga beslutet. Ditt modiga beslut om att tro på honom kommer att välsigna dig övermåttan och för alltid. Trons välsignelser. Jag har känt frälsarens barmhärtiga kärlek. Jag har sökt honom i mina mörka stunder och han har hjälpt mig med sitt läkande ljus. Ett av mitt livs största glädjeämnen har varit att resa med min hustru Kathy för att träffa kyrkans medlemmar i många delar av världen. Dessa underbara möten undervisade mig om Guds kärlek till oss. De har visat mig den obegränsade möjligheten till glädje som välsignar dem som väljer att följa Herren Jesu Kristi lärdomar. Jag har lärt mig att tro på honom och på hans återlösande kraft är den sanna vägen till frid i den här världen och evigt liv i den kommande världen. Jag vittnar om att Jesus Kristus är källan till ljus och hopp för oss alla. Jag ber att vi alla ska välja att tro på honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
We thank all who have participated and express gratitude to the
Vi tackar alla som har deltagit och tackar tabernakelkören för den vackra musik de framfört den här morgonen. Avslutande talare, det här mötet blir äldste L. Tom Perry i de 12 apostlarnas kvorum. Efter hans tal avslutar kören med att sjunga Jag på Kristus tror. Tacksägelse får vi sen av äldste Larry J. Echohawk i de 70s kvorum.
Last November I had the privilege of being invited along with President Henry B. Eyring.
I november förra året blev jag inbjuden tillsammans med president Henry B. Eyring och biskop Gerald J. Cosse att delta i ett symposium om äktenskapet och familjen i Vatikanen. Dit kom representanter från 14 olika trossamfund från 6 av världens 7 kontinenter. Och vi hade alla ombetts att uttrycka vår syn på det som händer med familjen i världen idag. Påve Franciscus inledde första sessionen med följande uttalande. Vi lever idag i en kultur där det tillfälliga råder, där fler och fler helt enkelt inte längre anser att äktenskapet är ett offentligt åtagande. Denna revolution av seder och moral har ofta skett under frihetens flagga, men faktum är att den har lett till andlig och fysisk förödelse hos otaliga människor. Särskilt bland de fattigaste och mest sårbara. Det är alltid de som lider mest i denna kris. Han talade om det uppväxande släktet och sa att det är viktigt att de inte ger sig hän åt det tillfälligas giftiga mentalitet, utan att de istället som revolutionärer modigt söker efter sann och varaktig kärlek och därigenom bryter det vanliga mönstret. Detta måste ske. Så följde 3 dagar med presentationer av och samtal med religiösa ledare om äktenskapet mellan en man och en kvinna. När jag lyssnade på denna breda samling religiösa ledare från hela världen hörde jag hur de var helt överens med varandra och stödde varandras syn på äktenskapets heliga institution och familjens viktiga roll som samhällets grundläggande enhet. Jag kände en mäktig samhörighet och enhet med dem. Många kände och uttryckte denna enhet och de gjorde det på olika sätt. Bland det jag tyckte bäst om var när en muslimsk forskare från Iran citerade 2 stycken ordagrant från vårt eget tillkännagivande om familjen. Under symposiet la jag märke till att när olika trosåskådningar och samfund och religioner enas i synen på äktenskapet och familjen enas de också om de värderingar och den lojalitet och hängivenhet som på ett naturligt sätt hör familjen till. Det var anmärkningsvärt att se hur prioriteter kring äktenskapet och familjen sträckte sig över och fick företräde framför politiska, ekonomiska, religiösa skillnader. I frågan om kärleken till makan och vårt hopp, vår oro och våra drömmar för barnen är vi alla lika. Det var underbart att sitta i möte med presentatörer från hela världen när de alla beskrev sin syn på vikten av äktenskapet mellan en man och kvinna. Varje presentation följdes av andra religiösa ledares vittnesbörd. President Henry B. Eyring gav sitt vittnesbörd som avslutning på symposiet. Han bar mäktigt vittnesbörd om hur underbart ett hängivet äktenskapet är och om vår tro på den eviga familjens utlovade välsignelse. President Irings vittnesbörd var en passande avslutning på de tre speciella dagarna. Nu kanske du frågar, om majoriteten hade samma prioriteter i fråga om familjen och tron, om alla dessa samfund och religioner i stort sett hade samma syn på äktenskapet, och om alla insåg vikten av hemmet och familjen, vad är det då som skiljer oss åt? Hur utmärker och skiljer sig Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga från resten av världen?
From the rest of the world. Here is the answer. While it is wonderful to see.
Och här är svaret. Ja, det var underbart att se och känna att vi har så mycket gemensamt med resten av världen när det gäller familjen, men bara vi har det återställda evangeliets eviga perspektiv. Det som det återställda evangeliet ger i debatten om äktenskapet och familjen är så omfattande och så relevant att det inte nog kan betonas. Vi gör ämnet evigt. Vi tar åtagandet och äktenskapets helgd till en högre nivå på grund av vår tro på och insikt om att familjen går tillbaka till tiden innan denna jorden fanns och att det kan fortsätta i all evighet. Den här läran framställs så enkel, kraftfullt och vackert i Ruth Gardners text till primärsången Familjer kan vara tillsammans för evigt. Stanna upp ett ögonblick och tänk på primärbarn från hela världen sjungande de orden på sina egna språk, så högt de kan, med en entusiasm som bara kärleken till familjen kan framkalla. Att vår familj hör samman för evigt, det är vår faders plan. I templet vi beseglas till var släkting här, om vi gör vårt allra bästa här. Hela vårt återställda evangeliums teologi kretsar kring familjen och det nya och eviga äktenskapsförbundet. I Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga tror vi på det förjordiska livet där vi alla levde som bokstavliga andebarn till Gud, vår himmelske fader. Vi tror att vi var och fortfarande är medlemmar av hans familj. Vi tror att äktenskapet och familjebanden kan fortsätta bortom graven. Att vigsel som utförs av de som har rätt myndighet i Guds tempel fortsätter att gälla i den kommande världen. Våra vigselceremonier ersätter orden tills döden skiljer oss åt med för tid och all evighet. Vi tror också att en stark traditionell familj inte bara är den grundläggande enheten i ett stabilt samhälle, en stabil ekonomi och en stabil kultur med värderingar. Den är också den grundläggande enheten i evigheten och i Guds rike och styrelsesätt. Vi tror att himlens organisation och styrelsesätt kommer att byggas kring familjen och släkten. Det är på grund av vår tro på äktenskapet och familjen att de är eviga som vi, som kyrka, vill vara ledande i och delta i en världsomfattande rörelse för att stärka dem. Vi vet att det inte bara är de som är aktivt religiösa som delar gemensamma värderingar och prioriteter om bestående äktenskap och starka familjerelationer. Många icke-troende har kommit fram till att en livsstil med ett hängivet äktenskap och familj är det förnuftigaste, det mest ekonomiska och det lyckligaste sättet att leva. Ingen har någonsin kommit på ett bättre sätt att fostra nästa generation än ett hushåll med gifta föräldrar med barn. Varför spelar äktenskapet och familjen roll överallt? Allmänna opinionsundersökningar visar att äktenskapet fortfarande är idealet och hoppet bland majoriteten i varje åldersgrupp, till och med millenniegenerationen, där vi hör så mycket om att välja att vara singel. Personlig frihet, samboskap istället för äktenskap. Faktum är att starka majoriteter världen över fortfarande vill få barn och skapa starka familjer. När vi väl är gifta och vi har fått barn blir den sanna samhörigheten bland människor ännu tydligare. Som familjemänniskor, oavsett var vi bor eller vad vi tror, då möter vi samma problem och samma anpassningar, och vi hyser samma hopp, samma oro, samma drömmar för våra barn. Som New York Times krönikör David Brooks sa: man mår inte bättre genom maximal personlig frihet att göra vad man vill. Man mår bättre när man är omgiven av åtaganden som går före personliga val. Åtagande till familj, Gud, yrke och fosterland. Ett problem är att mycket i världens medier och underhållning inte återspeglar majoritetens prioriteter och värderingar. Av någon anledning utgör allt för mycket inom tv, film, musik och internet klassiska exempel på en minoritet som uppträder som om den vore majoritet. Omoral och icke-moral, allt från grovt våld till sex för nöjes skull, framställs som normalt och kan leda till att personer med traditionella värderingar känner sig omoderna eller föråldrade. Världen domineras så av media och internet att det är svårare än någonsin att fostra ansvarsfulla barn och hålla ihop äktenskap och familj. Trots det som många medier och underhållningsbranschen lyfter fram, och trots den mycket verkliga nedgången för äktenskapet och familjen hos vissa, anser en stor majoritet bland jordens befolkning fortfarande att äktenskapet ska ingås mellan en man och en kvinna. De tror på trohet inom äktenskapet, och de tror på äktenskapslöftena i nöd och lust tills döden skiljer oss åt. Vi behöver påminna oss själva då och då, som jag påmindes i Rom, om det underbart betryggande och tröstande faktum att äktenskapet och familjen fortfarande är den högsta strävan och idealet hos de flesta, och att vi inte är ensamma i denna tro. Det har aldrig varit en större utmaning att hitta en praktisk balans mellan arbete, familj och personliga behov än det är i vår tid. Som kyrka vill vi bidra av all vår kraft till att skapa och stödja starka äktenskap och familjer. Det är därför kyrkan aktivt deltar i och ger ledning till olika koalitioner och ekumeniska program för att stärka familjen. Det är därför vi delar våra släkthistoriska upptäckningar med alla nationer. Det är därför vi hjälper till överallt där vi kan. Vi höjer vår röst för att stå emot alla falska alternativa livsstilar som försöker ersätta familjeorganisationen som Gud själv upprättat. Vi vill också att våra röster ska höras till stöd för den glädje och tillfredsställelse som den traditionella familjen skänker. Vi måste fortsätta göra vår röst hörd över hela världen och förklara varför äktenskapet och familjen är så viktiga, varför äktenskapet och familjen faktiskt betyder något och varför de alltid kommer att göra det. Mina bröder och systrar, det återställda evangeliet har sitt centrum i äktenskapet och familjen. Det är också i fråga om äktenskapet och familjen som vi är mest eniga med andra religioner. Det är kring äktenskapet och familjen vi finner vår största enighet med resten av världen. Det är kring äktenskapet och familjen som Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har den största möjligheten att vara ett ljus på ett berg. Jag vill avsluta med att vittna om, och mina 90 år här på jorden ger mig rätt att säga det här, att ju äldre man blir, desto mer inser man att familjen är det centrala i livet och nyckeln till evig glädje. Jag tackar min hustru. Jag är tacksam för henne, mina barn, mina barnbarn och mina barnbarns barn, för alla kusiner och ingifta och släktingar som gör mitt liv så rikt, ja, också så evigt. Om denna eviga sanning bär jag mitt starkaste och heligaste vittnesbörd i Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you.
Our dear heavenly Father,
vår kära himmelske Fader, ödmjukt böjer vi våra huvuden i bön och tackar dig för din stora frälsningsplan och särskilt för vår frälsare och återlösare Jesus Kristus och för hans försoningsoffer för vår skull. Vi tackar dig för din levande profet, president Thomas S. Monson, och för de profeter och apostlar som tjänar med honom. Vi ber att du må välsigna dem, du må stödja och lyfta upp dem när de tjänar. Vi är tacksamma för de andliga budskap som vi tagit emot idag från dina trofasta, ståndaktiga tjänare. När vi lämnar det här mötet ber vi om din ande, att han ska vara med oss i allt vi gör. Och detta ber vi i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Detta var en utsändning från den 185:e årskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.